Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Gunnar Olsson läser en radioföljetong författad av Roland Schytt och som heter Brakskiten. Det här är del 2. Tidigare avsnitt kan ni höra eller ta fram på vårt arkiv tyresoradion.se och sökordet är Brakskiten. Varsågod.
Brakskiten, en midsommarnattsdröm av Roland Schytt. Del 2. Resumé. Vi har tidigare fått höra om hur Roland redan i folkskolan blev tvungen att hantera svåra situationer. Då fiender på skolan stod att finna såväl bland klasskamrater som i magistern med antisemitiska åsikter. När Roland upplevde mobbing, bland annat för sin stora näsa, fick han genom list och mod söka hämnd för oförrätterna. Vi fick också höra om hur Roland på Café Hänglåset tiggde ölkorkar att tillverka en egen simdyna med, då han skulle lära sig att simma i sjön Kastmyren i Tumba. Nu fortsätter vi med avsnitt 2. När han kom åter till Hälsingegatan fick han träffa ölhästen Modig, som levererade öl till Hänglåset, ölkaféet vid Odengatan. Ofta brukar kärlek sluta i osämja. I förhållande mellan Roland och Modig var det omvänt. Roland hade klappat hästen, sprungit hem och hämtat en sockerbit. Men när han sträckte fram den, höll han den mellan tummen och pekfingret. Följden blev att Modig bet honom rätt över fingrarna. Ett smärtsamt skrik. Ölkusken och en servitris kom rusande. Blodet rann. Servitrisen rev av sig sitt förkläde, lindade om Rolands hand och sprang med honom genom Vasaparken till Sabbatsbergs sjukhus. Då fick han som tidigare gånger träffa sjuksköterskan med världens vackraste ögon. När han tillsammans med servitrisen återkom till Hänglåset fick Roland en kopp choklad och en stor bakelse. Ölutköraren hade stannat kvar, satt med en öl vid ett bord. Ja, jag ville veta hur det gick med dina fingrar. De sitter väl kvar? Ja, doktorn fick sy, men det gjorde inte alls ont. Roland ville visa sig tapper. Du är alltid en modig kille, du. Men nu ska jag visa dig hur man ger en häst socker. Det var då Roland fick veta att hästen hette Modig. Kusken hade gått in i kaféet och hämtat några sockerbitar som han la i sin handflata. Varsågod, Modig. Hästen tog sockerbitarna utan att använda tänderna. Här, Roland, får du prova. Han la en sockerbit i Rolands hand och Modig tog den så försiktigt. Men sedan blev Roland rädd, för Modig nafsade honom på örat. Kusken skrattade. Var inte rädd, han gör så där när han ska tacka. Men vänta ska du få se, nu ska han få det han bäst tycker om. Han tog en öl från lasset, drog upp korken och placerade flaskan i Modigs mungipa. Hästen lyfte på huvudet och kluck, kluck, kluck. Så var flaskan tom. Och så nafsade han kusken i örat. Ölutköraren berättade att på hamburgerbryggeriets gård fanns en häst som hette Truls, som också var förtjust i öl. En annan bryggerihäst, som hette Björn, var ölare han med. Farbror Hultgren som manövrerade Modig var en stor, kraftig kar. Han bar ledigt in sofforna som innehöll 50 flaskor, cirka 50 kilo. Modig såg när Roland kom ut ur sin port, cirka 30 meter uppåt Hälsingegatan. Då skrapade Modig med sin framhov mot stenläggning, ibland så det slog gnistor om hästskon.
När Roland hade träffat Modig några gånger gick han in i cigarraffären till mamma Sipa och satte sig på en pall. Sipa tyckte att han såg lite underlig ut och frågade, hur är det Roland? Jag har blivit kär. Jaså du, vad heter hon? Ja, det är ingen hon, det är en han. En han? Ja. Var har du träffat honom? Ute på gatan. Sipa såg förfärad på sin son. Hur gammal är han? Det vet jag inte. Vad heter han då? Han heter Modig. Vi har pussats. Vad heter han i förnamn? Han har inget annat namn. Var bor han då? I en spilta som alla andra hästar. Herregud. Får man inte vara kär i en häst? Förresten, han står ner utanför hänglåset. Ta med några sockerbitar så kan vi gå och hälsa på honom. Man ska hålla sockerbitarna så här i handen. Mamma Sipa följde med ut. Samtidigt kom kusken ut på trottoaren. Roland tog mamma i handen och mötte honom. Får jag presentera min mamma Sipa och farbror Hultgren, Modigs pappa? Bägge skrattade. Det är en fin pojke frun har. Modig och han tycker om varandra. Ja, han sa alldeles nyss att han älskar Modig. Några dagar senare när Roland kom med sina sockerbitar stod farbror Hultgren bakom ölvagnen och svor. Satan. Satan. Roland blev riktigt rädd. Vad är det som har hänt? Jag har fått ryggskott. Kan förbanne mig inte bära. Jag ska hjälpa farbror. Ja, hyggligt grabben. Sen får jag nog bli liggande några dagar. De tog varsin ände på sofforna och bar in alla. När det var klart ställde sig kusken vid vagnens bakhjul och förberedde sig för att kissa. Så där får man väl inte göra. Jo, jag får göra det. Det får du också. Du är ju min medhjälpare. Min matsäck. Kom nu så ska vi pissa i kors så det blir vackert väder imorgon. Hästfordonskusk kisseriet var tillåtet till 1952. Ja, vackert väder. Inte blev det vackert väder. Det spöregnade. Men Roland hade jobb att göra i källaren. Slangbällor skulle levereras i plugget dagen därpå. Men föräldrarna fick inte veta om den hemliga verksamheten. Jag kilar över till Lasse på Sigtunagatan. Lasses föräldrar hade ingen telefon så det gick inte att kontrollera. Han tog sitt frimärksalbum under armen och stack iväg. Det verkade ju normalt. Ner i källaren och plocka fram de gömda attiraljerna. Men då kom Portis. Portvakten i Hälsingegatan 3. Alla ungars fiende nummer 1. När Roland sysslade i sin källarskrubb kom Portis och gick förbi. Han såg genom spjälorna att en fotogenlampa lyste där inne. Kikade in och såg grabben syssla med något mystiskt vid ett bord som var byggt av sockerlådor. Han ryckte upp dörren och stegade in. Vad i helvete sysslar du med, grabben? Roland var förfärligt rädd för Portis, som ofta tagit honom i örat när han cyklat eller sparkat boll på gården. Jo, jag... Fan, det är ju kondomer du har där. 100, va? Vad fan gör du? Stammande förklarade Roland ingående hur han tillverkade slangbågar, bällor, med hjälp av 2 kodisar och en järntråd och hur han gjort den där anordningen för serietillverkning. Då skrattade Portis. Du, jag kommer ihåg att du sålde uppblåsta såna där till ungarna. Ballonger med knopp. Roland trodde att Portis aldrig skulle sluta skratta. Tänk om någon annan hörde det och kom hit. Det var 2 tanter i tvättstugan alldeles intill. Grabbarna i plugget kallar de här för kodisbällor. Jag säljer till dem för 25 öre styck. Jag bockar dem först så här. Och sen gör jag ett par öglor längst ut med den här tången. Vänta ett tag, ska du få se. Jag har en tång som är mycket bättre. Han kom tillbaks efter en stund. Titta här, en rundtång. Titta, ska du få se så fint det går. Han bockade till ett par öglor på järntråden, trädde igenom ett par sådana där grejor och gjorde en knut på varje. Perfekt. Farbror kan få behålla den där. Fint, grabben. Jag vet precis vad jag ska använda den till. Farbror får inte visa den för mamma och pappa. Lita på mig, fabrikören. Jag ska ha den i sommarstugan. Grannens kattjävel kommer att ta mina småfåglar. Nu ska den få ett skott i rumpan. Är den träffsäker? Farbror kan fråga duvorna och gråsparvarna i Vasaparken. Du har humor, grabben. Ja, du ska få något för att jag fick slangbågen. Du ska få ett stadigt hänglås så ingen kommer in och knycker de här sakerna. Han pekade på högen med kondomer. Du förstår, det där är begärliga grejor. Han kom tillbaks med ett kraftigt hänglås. Hyggliga Portis. Du har väl service om bällan skulle gå sönder? Ja visst ja, du har ju en hel hög där. Märker inte din mamma i cigarraffären att det fattas såna där små kuvert under disken? inte. Det finns hundratals. Farbror kan få några reservdelar. Tack du. Det kan vara bra om det kniper. Min fru har kanske glömt att handla. När Roland blivit bundis med Portis passade han på att fråga om det inte kunde ordnas så att grabbarna kunde få något ställe i huset där de kunde få spela pingpong. Portis talade med hyresgästerna som samlade till bord och spelutrustning som placerades i torkrummet uppe på vinden. Roland arrangerade en pingisklubb och blev bas för den. Portis hade bland andra göromål också uppgiften att hålla snyggt på torrdassen som låg nere på gården. Det var numrerade från 1 till 5. 5 dörrar försedda med snespjälor. Man kunde se ut genom dem, om det var någon nödig som väntade utanför. Men utifrån gården kunde man inte se in. Samma nyckel passade till alla dörrar. Många hade en toalettpappersbunt i handen när de gick på gården. Men det var inte, så att säga, nödvändigt. För det mesta fanns en Åhléns och Holms katalog liggande där. De besökare som var lite småsnåla rev istället ut några sidor som gnuggades omsorgsfullt för att få lite mjukhet. Det var också ganska intressant att studera katalogen under pågående verksamhet. Man kunde alltså gå in i vilket som helst dass som för tillfället var ledigt. Men snart började något konstigt att hända. Ett av dassen var nästan jämnt upptaget och utanför stod någon och väntade. De köstående var alltid män. Kvinnorna fick så småningom uppfattningen att det dasset, nummer 5, var männens dass. Och det var inte särskilt underligt med det. Men det var ju dumt att stå i kö när någon eller några av de andra var lediga. Saken var den att en typograf som bodde i huset hade börjat på ett tryckeri där en ekivok tidning trycktes. Paris igen. Han tog regelbundet med sig tidningar hem och placerade dem på dass nummer 5. Varefter en manlig kö bildades till denna lokal. Kvinnorna tänkte inte så mycket på detta. De vill väl ha sitt mansdass. En eftermiddag när Roland skulle till gick han för första gången in på den manliga avdelningen och fick se tidningarna. En del av fotomodellerna visade bara nakna bröst, men en del var alldeles nakna. Intressant. Han bläddrade och förvånades. Men så kom en farbror och ställde sig väntande utanför. Roland påskyndade sitt göromål och rusade ut, sedan han ordentligt lagt tidningarna bredvid dasslocket. Det brukade vara portvakten som skötte om dassen. Såg till att det höll snyggt och anmälde till budningsgubbarna när det var dags att tömma tunnorna. Han var bortrest en dag, och då fick hans fru sköta städningen. Hon fick se alla tidningarna och blev fruktansvärt arg. Kallade till sig vicevärdens fru. De tog ut alla tidningarna på gården på kvällen när deras män var hemma. Kallade till sig några fler kvinnor och gemensamt knycklade de ihop tidningarna, kastade dem i en hög som sedan antändes. Hämndlystet betraktade de hur de nakna kvinnokropparna liksom vred sig av smärta innan de fattade eld och förvandlades till aska. Vicevärdinnan textade en lapp som hon fäste på dörren till femman. Snuskgubbar äga ej tillträde. Alla de andra fruarna i Hälsingegatan 3 skrattade gott när de fick reda på historien, som naturligtvis spred sig via mjölkmagasinen i närheten. Men männen blev förbannade, minst sagt. Inga aptitretare längre. Men de hämnades. I Hälsingegatan 5 bodde en frälsningssoldat som en av männen var god vän med. Han blev uppsökt en kväll. Har du några gamla stridsropet som jag kan få? Asså, du har blivit intresserad? Ja, det kan man säga. Jag har en hel packe här. Vill du ha alla? Ja, tack. Det är många som ska läsa dem. Frälsningssoldaten blev glad. Säg åt dem att de kan komma till 5:e kåren, nära Odenplan. Ja, de kommer. Kanske. Han fick ett stort antal tidningar. Gick in på alla dassen. Tog bort Åhlén och Holmskatalogerna och placerade en bunt stridsropet på varje fjöl. Utom på femman. Farbror Andersson, droskägaren som hyrde rum av familjen Kytt, kom ofta hem lite på snusen. När han gick över gården ropade han högt, Stridsropet, köp stridsropet. Farbror Andersson lånade ofta Roland när han skulle gå på krog för att få några snapsar. Han kunde dricka mycket. Roland fick beställa rätterna åt sig själv. Alltid biffstek med mycket lök. Men droskägaren beställde krimmeltova, för man kunde inte få någon snaps utan att beställa en maträtt. Krimmeltova, lungmos, var den billigaste maträtten. Det var vanligt bland de snapsugna att beställa en krimmeltova, en öl och två snapsar. I avdukningen försvann tovan ut i köket, troligen för att komma i retur till nästa gäst. Förflyttningen mellan krogarna skedde alltid med droskägarens bil, en av de första droskbilarna som körde i Stockholm. Först restaurang Runan vid Dalagatan, sedan Metropol vid Sveavägen, ibland med mellanlandning på Odenkrogen vid Odenplan. Servitriserna fick alltid rikligt med drickspengar. När Roland och droskägaren satt sig vid bords dröjde det inte många minuter förrän där stod en biffstek, en pommack, en krimmeltova och fyra snapsar. Droskägaren tog alltid Rolands snapsar först innan han tog sina egna. Ibland var det Bertil som följde med på krogbesöken. Om Roland hade biffmani så hade Bertil fläskkorvsmani. Hur många ställen som än besöktes var Bertils begäran alltid fläskkorv. Bertil och Roland hade många intressen som tog en stor del av deras fritid. Bertil spelade fotboll och ishockey i KB, Karlbergs bollklubb, tennis tillsammans med morbror Selik och boxades i DIF, Djurgårdens idrottsförening. Plus dans på något danshak de kvällar som inte var upptagna av annat. Han var mycket omtyckt som dansör och flickorna var verkligen lyckliga att få bli uppbjudna av honom. Och så en annan sak. Han hade alltid preventivmedel med sig. Mamma Sipa hade hundratals under disken i tobakshandeln. Det var ingen risk att dansa sista dansen med honom och fortsätta samvaron i en portgång. Rolands största intresse var pingislidet och så tillverkningen av slangbågar, kodispellor och så fiolspelningen. Fast det var mest ett tvång från föräldrarnas sida. Plus böckerna som pappa Fritjof lade fram. Den här ska du läsa. Och sen den här. Närmaste granne, Hälsingegatan 3, två trappor över gården, hette fru Svensson, som Roland kallade för Snoken på grund av hennes intresse för innehållet i grannars lådor och skåp. Fru Svensson brukade vid tretiden varje dag ha en kafferast i köket hemma hos mamma Sipa. När Sipa och grabbarna var i Tumba sommartid brukade hon sköta vattningen av blommorna i det kytska hemmet. Men hon var nyfiken. När hon trodde att ingen lade märke till det öppnade hon skåpdörrar, garderober och drog ut byrålådor. Snokade. Roland hade lagt märke till detta och ville ge tant Svensson en läxa. I köket fanns ett hörnskåp där grabbarna förvarade sina idrottsgrejer. Bertils fotboll, boxhandskar och ett tiotal tennisbollar. Rolands pingpongracketar och några kartonger med pingpongbollar. En förmiddag apterade Roland fällan. I övre delen av hörnskåpet placerade han först boxhandskarna långt in. Sedan fotbollen, stängde dörren på glänt och pressade in tennisbollarna, sköt igen dörren ytterligare och pressade in alla pingpongbollarna, låste dörren, nyckeln fick sitta kvar. Roland var med och drack kaffe. Sedan bad han mamma Sipa om hjälp att leta fram en bok i bokhyllan i rummet. Tant Svensson var ensam kvar i köket. Det fungerade. Efter en liten stund hördes ett förfärligt ljud från köket. Roland och mamma skyndade dit. Där studsade fortfarande tennis- och pingpongbollarna. Fru Svensson stod mitt i förödelsen och kramade fotbollen. Jag råkade komma åt skåpet. Råkade tant Svensson vrida om nyckeln också? I fortsättningen hade tant Svensson inte tid att dricka kaffe mer på eftermiddagarna.
När pappa Fritjof fick höra händelsen på kvällen fick Roland beröm. Det hände ofta att Roland fick beröm av sin pappa. Ofta kombinerad med den mustaschkittlande skrattpussen.
Ni har hört Gunnar Olsson läsa ur Roland Schütz bok Brakskiten. Det här var del 2. Tidigare avsnitt kan ni hitta i vårt arkiv, tyresoradion.se, så sök ni under ordet brakskiten.